Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre Jesus, du som är våra själars herde och vårdare. Hjälp oss att alltid förstå att du vill vårt bästa. Hjälp oss att alltid minnas vad du tog på dig när du blev vår herde och kom för att söka upp det som var förlorat. Du gav ju ditt liv för fåren. Du kämpade med fördärvaren, han som kommit för att stjäla och slakta och förgöra. Och ännu söker du oss på våra vilsna vägar. Hjälp oss att förstå vad det betyder när din hand rör vid oss. När du möter oss, inte med ord av dom, utan av nåd, av förlåtelse. Låt oss ana vad som rör sig i ditt hjärta så att vi inte fruktar, inte försöker dra oss undan utan får uppleva hur tryggt och ljuvligt det är att lyftas av dina armar och bäras genom alla faror av dig själv till ängar som är på riktigt gröna. Amen. Ni har alla sett bilden av den gode herden. Det är kanske den bild i hela Bibeln som är den mest älskade och ömt hållna av oss får. Och det är kanske något med herdens blick, hans vård, att han offrar sig så och söker upp det hundrade fåret som om jag vore det hundrade fåret själv och för mig till trygghet, till säkerhet. Ja, det är en älskad bild som hålls kär av många av oss. När vi inredde det här kyrkorummet så kompletterade vi bilden med den gode herden med Herren på förklaringsberget i hans gudomliga majestät, i den bländande vita dräkten som fick lärjungarna att falla ner i bävan och fruktan inför den strålglans som härstammar ifrån himlen. Här träder Gud i sin härlighet nära. Men det är samma Jesus. Och vi kan inte välja den ena utan att förlora den andra, utan vi måste på något sätt förhålla oss till Jesus som han är. Han är den levande Guden själv, ett med honom. Och den gode herden som söker upp de förlorade fåren. Och detta är också något som Martin Luther lägger på våra hjärtan när han i varje bud talar om att vi ska frukta och älska. Både älska och frukta. Det är som två sidor av samma mynt när vi förhåller oss till honom som är vår Herre och vår herde. Och tänk också i katekesen när Martin Luther talar om vad det är att be till Fader vår. Gud hade kunnat säga be till Gud, bara i allmänhet. Men vad vill han säga med att vi be till Fader vår? Och då säger Luther i katekesen så här att på detta sätt vill Gud uppmuntra oss att och med mildhet inbjuda oss till att tänka om Gud. Att han är vår käre Fader, med betoning på vår käre Fader, och att vi med frimodighet får komma till honom som hans älskade barn. Det har Gud velat lägga på våra hjärtan som ett första ord i den bönen som vi får lära oss. Fader, Abba, Fader, vår. Så är det. Men i den allra första bönen som vi riktar till Fader vår så kommer den bönen: helgat var det ditt namn. Du är helig, ditt namn är heligt. Upphöjd i helhet, renhet, härlighet, ljus som får oss, om det kommer oss riktigt nära, att falla ner i fruktan och bävan inför Gud som han är. Han som är Fader vår är evig, helig Gud. Ja. Gud är inte en Gud som man tallar på med kladdiga fingrar och liksom som ett bortskämt barn skriker det här och det här och det här och det här vill jag ha, och sen ändå slutar man med att säga du är dum. Helgat var det ditt namn. Vi får inte glömma bort detta. Den gode herden kan bli den där också som man liksom kramar ihjäl och glömmer bort att han är också vår Herre, vår Gud, den evige. Och hos honom så kommer jag ihåg detta, att jag kan inte ta något för givet, men jag kan få ta emot det som en gåva ur hans hand. Och ta emot det ur hans hand, ur Guds hand. Och jag stannar upp och tänker efter och börjar att räkna proven på Guds gode. Tänk vad mycket genom alla år, i alla stunder, alla omständigheter. Till och med när jag gick igenom svåra saker så kom det ändå ett och annat gott ur det hela. Så kan jag få lägga märke till något av Guds välvilja, hans godhet. Vad det är att han också är vår herde som söker och väntar och offrar sig. Och så kan jag i denna eftertanke komma ihåg hur mycket jag får ta emot av nåden, tacksamhet kan få växa fram, som samtidigt är en tacksamhet med vördnad, en fruktan som samtidigt är en tillit. Det är kanske svårt att förstå hur det kan vara både och, men det är så. Jag kan ledas till tillit till den gode herden samtidigt som jag bävar inför hans höghet och helighet. Och Martin Luther, han har också sagt så här: när jag ser på mig själv så kan jag inte se hur det är möjligt att jag blir frälst. Men när jag ser på min frälsare så kan jag inte se hur det är möjligt att jag inte blir det. För ser jag på mig själv med all min knot och min klaga, min otacksamhet och min obefintliga förnimmelse av vem han är i sin höghet och helighet, och jag liksom roffar åt mig och långt borta och tänker så lite på vem han är, då kan jag undra, hur kan jag överhuvudtaget bli frälst? Hur kan jag få möta honom och bli mottagen? Men med Luthers tanke: men jag ser hur han stiger ner ifrån sin höghet. Ja, han gick ju ner från detta höga härliga berg och han talade med profeterna där på varsin sida om hans bortgång. Nu måste jag träda ner och också vara för er den gode herden. Och när jag ser på den gode herden så vill han leda våra hjärtan och tankar och tänka så som Luther tänkte. När jag ser på honom så kan jag inte förstå hur det är möjligt för mig att inte med rövaren bli frälst och få komma till hans eviga boningar. Helgat var det ditt namn, det är den första bönen. Det är som att Gud kanske påminner oss här igenom om vem han är och vad vi måste komma ihåg när vi nalkas honom. Och när vi, så som det första vi gör i varje gudstjänst, ber vår syndabekännelse, så är det påminnelsen om att vi ska helga hans namn. Och med det betyder det att vi får tala om för honom, ja, allt det som den bilden kanske kan få påminna oss om. Allt som vi har anledning att frukta för när vi tänker på oss själva och vår synd och vår bortvändhet. Och så böjer vi oss ner och kanske också blicken faller ner ett ögonblick. Men när vi lyfter blicken så möter vi den gode herdens röst om att det är dig som ber om dina synders förlåtelse. På herdens uppdrag, det är förlåtet. För dig har jag kommit. För dig är jag fortfarande här och söker upp det förlorade. Och om du så är det hundrade fåret som har varit på långa avvägar, för dig också. Så låt oss möta honom som är vår Herre och vår herde. Här är vår syndabekännelse och lyssna efter den gode herdens röst i förlåtelseorden. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på.
och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Barmhärtige Gud, du som genom din sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt honom vara vår herde, så att vi frälsta från den eviga döden med alla kristtrogna får gå in i den eviga glädjen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på andra söndagen efter påsk, den tredje påsktiden. Från Gamla testamentet läser vi ur Saltaren 23. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus i evinnerligen. Hör också Herrens ord ur episteltexten som står skrivet i Hebreerbrevet kapitel 13. Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda. Han må fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium, som skriver evangelisten Johannes. Jesus sa det till judarna: amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingars röst. Denna liknelse framställer Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om. Då sa Jesus än en gång: amen, amen, säger jag er. Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Skriv det i våra hjärtan. Amen. Vi hörde från läsningen: Herren är min herde, mig skall intet fattas. Är det så du tror? Att inget fattas dig? Eller är det inte just det som är den där gnagande oron i varje människas hjärta? Att något alltid fattas. Att det är alltid något som är borta eller som saknas. Att det lyckade livet, det perfekta livet, det trygga livet, det fulländade livet, det är hela tiden ett steg bort. Och är det inte det som reklambranschen så listigt fattar och så skoningslöst utnyttjar? När de försöker att kränga på bara ännu mera kläder och resor och försäkringar och prylar och gymkort och mobiler och allt möjligt annat för att om möjligt få denna tanke och oro i hjärtat att lindras. Nu fattas mig inget. Det finns massor av herdar och herderröster i den här världen. Och de leder förstås någonstans som de herdar de är. Tänk vad många falska herdar som tränger in i varje tonåringsrum eller som möter den i den digitala världen. Röster som talar till det inre fåret hos oss. Och det är inte bara unga människor utan också åldrande människor. Och dessa röster, de försöker också klinga an till denna inre oro i vårt hjärta. Denna känslan av brist, av tomhet, av ensamhet, av utanförskap, av stress, av vantrivsel, av tristess, av skuld, av oro. För att säga att det här måste du ha, detta är din tillflykt, detta är din väg. Och helst nu med en gång ska du ha det här. Och ett inre får svarar och följer. Och som jag sa, det här handlar inte bara om tonåren utan det följer oss hela livet. Det kommer bara andra sorters herdar när man kommer upp i åren. Och vi följer. Därför att det är något av deras lockrop som talar om. Där är de gröna ängarna. Det är lite gulbränt och torrt och eländigt det här som du har nu. Men här, se, kom. Både svaga och starka får de är lyssna lyhört efter sin herdes röst. Vi är ju olika, så att det finns också olika saker som vi är svaga för och som vi lyssnar på med lite extra uppmärksamhet. Och då är ju den viktigaste frågan, vad är det för en herde som hörs? Vilken herde? Och det är faktiskt den viktigaste frågan i livet. Vart slutar den här vandringen? Vart kommer det här lockropet att föra mig? Om jag drivs in i det här, var slutar det då? När Jesus en gång sa så här, jag är den gode herden, så var det med ett anspråk. Både genom att säga, det är inte alla herdar som är goda. Lita inte på varje röst och intryck eller auktoritet eller vad det nu är. Endast den gode herden är god nog. Och så menar Jesus att han också är den av den gode herden och att inget kommer att saknas hos honom. Inget kommer att fattas. Och det är ett högt anspråk. Och då blir det lite frågan så här, ja, då är det upp till bevis. Och alla herdar som finns i denna världen, alla herdepretendenter ska prövas. Och det är kanske så här, särskilt om du kommit upp i åren lite grann, att du har märkt att det fanns vissa saker som inte var så viktiga som du trodde när du var yngre. Det var något lockrop som du bara, det här måste jag ha. Och så upptäckte du ett tag att ja, den herden, den lämnar vi nu. Herdar kommer, herdar går. Och det är liksom lite viktigt att komma ihåg de här erfarenheterna. För det säger också något om oss själva. Att jag, det är något hos mig som lyssnar och som fångas av saker och ting. Och så kan man med tiden säga, oh, hur kunde jag följa det där? Hur kunde jag dras till det där? Och jag måste säga att det där var inte värt det. Det var inte grönare gräs där. Och det här kan förstås vara ganska förödmjukande, bland lite pinsamt direkt. Men du får tänka att det här gör jag i mitt eget inre rum med min Gud. För det är en viktig sak. Jag är fortfarande ett får som hör många röster. Och som dras till en det ena och det andra. Och särskilt det som jag är lite extra svag för. Och det kanske du bäst vet själv. Eller så vet du inte. Och det blir viktigare då att komma ihåg. Eller att lägga märke till. Vad är det jag dras till? Men mer än att se på vad som skulle kunna ha blivit felsteg i det förflutna. Vad lägger du märke till mer? Om inte herdens trofasthet. Tänk vad många avsteg som kunde slutat i fördärvet. Och mycket värre än vad det blev. Och att du sitter här är ett tecken på att den gode herdens trofasthet har burit ända hit. Vi sjunger i denna avslutande psalmen. Men föregår Herren. Ja, den gode, det är en av verserna där som också talar om herden. Hans trofasthet ja, nu kommer jag inte på alla formuleringar, men psalmen 59, om ni vill titta redan nu, vi ska sjunga det till sist. Det är han som drar mig tillbaka. Det är han som låter sin röst höras och tränger igenom så att du dras tillbaka. Ordet vederkvicka som vi hörde i hedersalmen, det betyder egentligen, eller det kan betyda, han vänder tillbaka min själ. Om du tänker att du är som ett får i denna världen, så är det egentligen bara två som söker din uppmärksamhet. Den ena är han som äger dig, den gode herden som har sagt i ditt dop: du är min, jag är din, jag nämner dig vid namn, du hör till fåren som jag ropar på. Eller så är det en tjuv som inte vill dig väl, som bara vill utnyttja dig och plundra dig och leda dig för sin egen vinnings skull. Och då blir frågan: vem vill du höra på? Vem vill du vara med? Vem vill du lita på? Det finns människor som lämnar kyrkan, som lämnar herdens bord och herdens ord. Jag ser det hända. Ungdomar som blir vuxna och inte på något, liksom, skyldiga att följa med sina föräldrar, som drar sig undan. Men man kan också, när man har varit i kyrkan, kristen länge, det var något annat som till slut blev viktigare. Det blev färre och färre gånger man kom, och till slut så var man där inte alls. Men med somliga är det så, som någon har sagt, att man måste komma bort för att komma hem. Jag kan tänka på det förlorade sonen, förlorade fåret. Men inte ens på dessa avvägar så blir ett får lämnat av den gode herden. Det står att han lämnar de 99 och söker efter det. Och denna gnagande oro, tomhet som liksom fortsätter att ligga kvar där, det är herdens manande och dragande. Därför att endast hos honom fattas inget. Så ligger denna skavsåret kvar där, så är det tecken på att herden kallar ännu. Och så är det också ett och annat får som kommer kapp sig själv i herdens elfte timme och liksom inser att vad har jag gjort? Och finns det något som skulle kunna få en människa att på allvar förstå att nu fattas mig något, så är det när man ska dra sin sista suck. Nu är det över. Och det är ju också ofta mot livets sista timme som människor besinnar sig och börjar tänka efter. Och så kan man förstå det, att det är själva livet som fattas mig, som glider mig ur händerna. Och när livet glider mig ur händerna, så inser jag att allting fattas mig. Och så har det alltid varit. Och det är faktiskt döden. Vi talar om det som en fiende. Man kan faktiskt säga så här: döden har den gode herden gett åt oss. Det här låter hemskt. Men med döden så säger den gode herden till en människa: hit, men inte längre. I dödsögonblicket så ska varenda falsk herde avslöjas som en falsk herde, och kvar står endast han, den uppståndne, som menar att inget fattas hos honom. Han är den som själv strider för oss och tar upp kampen om vår uppmärksamhet, våra hjärtan, ropar, manar, drar. För sitt eget namn skulle jag är den gode herden, jag kan inte annat. Han är den gode herden som inte söker sitt eget, vad som skulle kunna gynna honom eller göra livet bekvämt, utan han gör vad han har lovat att vara, lever upp till sitt eget löfte om att hos mig ska inget fattas. Och han gör vad han har lovat att göra, för att du och jag och vi alla mer och mer ska upptäcka och se, lägga märke till hans trofasthet. Och tänk på hela ditt livs historia. Se hans trofasthet och hans löfte om att hålla vad han har lovat. Han låter mig vila. Eller kanske ännu bättre, man ska säga, han är den som låter mig vila, som får mig att vila. Man kan ju uppleva att livet är som så uppskruvat. Det är som ett ekorrhjul som går fortare och fortare. Man kommer inte ur det. Men han hittar vägar ut ur det här hjulet inte i första hand för att du ska liksom lugna ner dig och komma ner i varv och hitta lite mera harmoni i livet. För vissa vägar ut ur hjulet är ganska brutala och oönskade på alla sätt. Men vad han gör, ja, det gör han för att han själv ska få komma till tals, att den gode herdens röst ska höras så att du lyssnar på allvar. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ, kan han behöva säga till ett får. Att börja lyssna till honom, det är början till vila. Det är det som får dig att finna vila. Du märker i hans röst, det är mycket som är viktigt, ja visst. Men bara ett är nödvändigt. Inte alla ord som man säger låter så där ljuva och lena som man kanske föreställer sig när man tänker en godhet, utan det kan vara också rätt så obekväma ord. Hör du inte vad jag säger? Varför är du så dövörad? Varför stångar du ditt huvud blodigt mot en vägg som inte går att flytta? Varför så bångstyrig? Varför så ivrigt jagande efter det som ännu inte ger dig vad du önskar? Varför ett sånt ont begär? En man som var så fast i sitt begär efter att få den där chefens position. Han frestades till avund och motvilja och förtal och andra onda syndliga tankar och handlingar. Men istället för att begäret skulle få sitt och att herden gärna skulle svara på den där bönen och ge detta, så svarade bara herden kort: du ska inte ha begär. Och en del kanske skulle undra så här: men vem vill ens ha chefens position? Nej, men så ser det ut för somliga. Att det är en djup drivkraft i detta livet. Andra kommer ha det svårare med kvinnor, män, relationer. Trassla in sig i det. Och en del har allvarliga bekymmer med begär efter pengar, efter ägodelar. Och ha, och ha, och ha. Och den gode herden, han ser hur det här är. Och han vet hur det är. Och han kan inte tiga. Så att den här mannen som hade begär efter makt, position, status, han leddes sakta bort ifrån tanken på att där är vattnet som ska ge mig ro, till ett annat vatten som ger jord. Och vad var viktigast? Var det att få chefens plats? Eller att inte längre så hett önska chefens plats? Och herden vet vad han gör. Vi sjunger ju så här i en sång: Guds nåd, jag skälvde inför den. Och den han pekar på begärets iver. Men sedan gav den ro, Guds nåd. Herden leder på den rätta vägen. Det är inte alltid den lätta vägen. Men man kan vända på det. Det finns en rätt väg. Den rätta vägen finns i hans efterföljd. Och det är goda nyheter. Och nu tänk så här, att jag har ju blivit en och annan avstickare här under livet. Och då var du inte själv medveten om det. Eller du ville inte vara medveten om det. Mamma och pappa kanske sa det där, men ja, ni vet. Men så upptäckte du, och det blev tydligare. Och när det blir tydligt, så använder också herden denna erfarenhet till att nu säga: lyssna. Inte på vem som helst, men lyssna på mig. Lita på mig. Och ett snedsteg, det är inte en katastrof så länge det blir mig till lärdom, till omvändelse, till att börja lyssna lite uppmärksammare på den gode herdens röst, på hans varningar, förmaningar, på hans ledning. Jag är inte utlämnad åt mig själv och mina vägar, hopplöst irrande runt omkring av alla intryck, utan hans röst hörs i hans ord, i hans gudstjänst. Och jag har kanske några bittra erfarenheter av att gå min egen väg. Och det är illa i sig självt. Men de kan också bli till lärdom. Jag förstår detta. Att bibeltrohet är inte en åsikt jag har där jag ska försöka försvara denna åsikt. Utan det är Guds ord. Ett i mitt famlande och i mitt strövande så har han ändå den rätta vägen klar för mig. Ett ord, en fasthet, en sanning som jag kan klamra mig fast vid. Då behöver jag också lyssna. Och tänk alla, också på alla de ordningar som han har gett för livet. Och det här i vår tid när det är sådan uppror mot skapelsens ordningar. Som människor tänker, det här är begränsningar, jag får inte vara mig själv och det här är mossigt och gammaldags. Men tänk på det här istället som den gode herdens ordningar. Han har tänkt gott om varje människoliv, också de liv där människor önskar att de inte skulle bli till och kanske avsluta dem. Och det är något gott i att vara skapad till man och till kvinna, jämlika som Guds avbild båda två, men olika för att kunna stötta och komplettera varandra i äktenskap, i kyrka, i denna världen. Och alla dessa röster och upproret som sker mot skaparens ordningar i vår tid. Den som har ögon till att se hur nedbrytande det är och hur destruktivt till slut är. Hur bitter den frukten kommer att bli. Om det inte redan är det. Så framstår ju den gode herdens godhet i alla sina ordningar ännu mer tydligt för den som har öga till att se och öra till att höra. Och vi kan vara en säga, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du har det ord som bär inte bara genom den här tidsåldern och de här åsikterna utan för evigt. Ditt ord står för evigt fast. I Hedersalmen talar, om du lade märke till det, så börjar först David med att tala om den gode herden. Herren är si och så. Men sen när dödsskuggans dal närmar sig så ändrar han sig från att tala om herden till att tala till herden. Nu är det allvar. Nu talar jag till dig. Om jag än var du. Så här är det tänkt med Saltaren som är Bibelns bönbok. Du ska använda den här och i den jaga efter frälsaren, se och kunna tala om honom som den han är utifrån vad du ser i Saltarens ord. Och så ska du tala till honom. Han är din herde. Om jag än vandrar i dödsskuggans frukt, ty du är med mig. Nu talar jag till dig. Någon har kallat den här dödsskuggans dal för skuggornas skugga. Ett svårgenomträngligt mörker. Ett ändlöst famlande. En väg utan utväg. Och David på något sätt beskriver det som en skuggtillvaro. Och det är det som pressar honom till att ropa till Gud. Och inte bara tala om Gud utan till Gud. Och det här är många människors erfarenhet. Att det är först det som väcker vår bön till Gud. Vi kan tala om Gud. Men nu talar vi till Gud. Gud har så mycket att ge. Men så ofta är våra händer fulla med allt vårt eget och allt som vi ska fixa och ordna så att han inte når fram. Och det här är en svårsmält sanning och svårt att ta till sig, men också tomhänthet, att vara tom och bli tömd på allt eget är en Guds gåva. Det finns inte någon människa som ber om en egen långfredag, men somliga får det. Och med det goda och det goda med det svåra, det är också att vi kan ana något av vad det är att vara Kristus, herden, frälsaren, vad han går igenom för att rädda det enskilda fåret som möter en människa i dödsskuggans dal, därför att han har redan varit där och möter där Och det finns också en och annan som kanske sitter här inne som har fått mycket av detta. Men också fått det för att kunna tala om honom som möter där och leda andra dit med ett tröstens ord som man själv har fått i mötet med skuggornas skugga. Sen det svåraste som möter en är kanske inte det som man drabbas av andra människors hand, ondska, synder, även om det är svårt som det är. Jag undrar om inte det är ännu tyngre att råka ut för det som är självförvållat. Det här är bara mitt eget fel. Jag kan inte skylla på någon annan, utan jag får vad jag förtjänar. Men också i den skuggtillvaron som möter herden som nu själv är lammet, och han svarar: lidandet har ett slut, därför att till slut så får du inte vad du förtjänar, för det är långt mycket värre än det här. Den gode herden skonar dig från det, därför att han har tagit över och tagit själv på sig det som vi var och en har förtjänat. Det mörker som vi anar när den gode herden, lammet, ropar ut i mörkret: min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, ingen skuggtillvaro är värre än att ropa ut i mörkret efter Gud, och Gud svarar inte. Och det var vårt. Det var välförtjänt. Men så märkligt att det är han som får det. Det oskyldiga lammet. Men det är därför så att även om skuggornas skugga är som det här, så kommer till slut ändå inte det som du förtjänar att möta dig vid slutet av det. Och varför kan det till slut vara så? Och svaret är: därför att den gode herden är trogen sitt eget löfte. Ingenting ska fattas dig. Det kommer aldrig i evighet att finnas för lite nåd hos honom. Därför att allt ont och ovärdigt röveri och frosseri och slöseri i dig, det har burits av honom som är Guds lam som bär världens synd. Och när det står idel godhet och nåd ska följa dig i alla dina livslagar, så kanske du sitter där och plågas av dina egna synders lön. Jag får vad jag förtjänat. Det kommer inte ta slut i den här världen. Men godhet och nåd ska följa dig alla dina livsdagar. Och när du läggs i graven och livsdagen är slut, inte ens då ska något fattas dig hos den gode herden. Och du läggs i en grav. Men vad möts dig om inte den korsfäste och uppståndne herren och herden, som i trohet mot sitt eget löfte ska vara med dig och du med honom för alltid i Herrens hus, i vinnerligen, i evigt ljus och salighet. En sista sak. Det talas också i herdesalmen om ovänners åsyn. Och det kanske sätter fingret på att det inte är så lätt att leva med andra människor i den här världen. Och det vet den gode herden. Och han tar inte bort ovänner och svåra människor, men han förmår ändå som den herde han är att använda fiender till något gott för oss. Ja, det står att han dukar ett bord av det. Han inte trollar, för det vore ovärdigt att säga, men han förmår att göra också något gott av de svåraste medmänniskorna. Och ni vet ju det här med fiender. De triggar också något hos oss. Och den respons som kommer ifrån oss, de sätter ju bara, alltså det sätter fingret på de ömma punkterna hos oss själva. Och när de kommer i vår väg, så låter också den gode herden oss att se vad som finns hos oss själva. Så att herdens bord här, det är det som man dukar upp. Det handlar om att mogna, att växa, att bli starkare. Och att inte låta fienderna drar ner mig i oförsonlighet och bitterhet och allt annat ont. Då vore jag liksom fast i det. och de driver mig. Och när Jesus uppmanar oss att be för våra fiender, så blir ju aldrig den bönen så svår som när vi faktiskt får fiender av olika skäl. Och då fastnar de där bönerna i halsen. Vi orkar inte ens be att Gud skulle få dem på andra tankar och kanske tänka och vända om. Och så blir det så smärtsamt tydligt för oss att vi har en ganska bra bit kvar till Jesus förbön för dem som korsfäster honom, som förkastar honom, som trampar på honom. Och bland dem finns också jag som trampar på honom. Och där vid hans kors så blir jag både ödmjukad av att jag är inte som honom. Jag blir också upprättad när jag hör att han ber för mig. Och herden, han smörjer mitt huvud med olja, står det. Till läkedom för alla djupa sår som livet med andra människor orsakar. Och han tillåter inte fienderna att dra mig ner i deras egen fiendskap, utan låter min bägare flöda över, därför att han utgjuter av all sitt goda, av all sin nåd, av all sin förlåtelse och kärlek, med denna fortsatta uppmaning att fortsätta älska så som han först har älskat och fortsätter att älska, att fortsätta orka förlåta så som han förlåter och orkar förlåta, och fortsätta att be för fienderna så som han ber för oss alla, också de som ännu står honom emot. Ja, också mina fiender som korsfäster honom i hopp om att vi ska se vem han är, den gode herden, och att det hos honom inte fattas någonting. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna den tro vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.